Podplay.
Då är ni varmt välkomna till en ny vecka med Sanny och Svensson. Vi har kommit till 117 avsnittet. Ska vi ta det också med en gång här nu? Varför kör vi inte någonting med siffran längre?
Man måste förnya sig, byta om lite. Det kanske kommer tillbaka, men jag tyckte den här från siffra nummer 1 till 99, eller även 100, det var ju några spelare som hade haft 100, så var det ganska roligt, för då kom ju gamla så här klassiska hockeynamn upp. Sen tyckte jag, eller det dog ut lite det där, sitta och komma på och spåna på. En del var jättefinurliga att det var si och så långt mellan olika arenor, men nej, det var mest slöseri med tid tycker jag.
Jag tänkte på det när det var nummer 117. Ska jag gå igenom alla länsvägar i Sverige nu? Länsväg 117 som går från Hässleholm till Markaryd.
Nej, skit i det. Du, skit i det. Vi var ju på samma plats här i lördag och såg Malmö mot Frölunda. Jag hade Malmö i botten av tabellen. Jag hade Frölunda visserligen sjua i det här förhandstipset som säger nada och ingenting. Men Malmö hittar sitt DNA i alla fall.
Ja, men så är det. Vi ska väl återkomma till det. Och så ska vi komma till det här filmningssnacket som är igång
yes.
här direkt i början
och
av säsongen.
Kan vi inte prata lite domar också?
Ja, underbart. Alltså, allting är så vanligt.
Nu kör vi.
Jag river av plåstret direkt. Filmningar. Ska vi börja med den här skiten direkt? Ja, det verkar så. Det berör ju väldigt många. Stefan Matteau, eller straffet på honom, satte väl lite grann tonen. Sedan gnälldes det på Everberg när han så kallat filmade upp i Luleå. Och sen så gick det till omgång 3. Då var det Brendan Kinnemin som satte ett skärfel och så blev det filmning på det. Jag tänkte jag ska läsa upp lite tankar som kommer från lite läsare och lyssnare först. Daniel Karlsson skriver: det här med filmningar och förstärkningar av situationer i hockeyn, hur ska vi stävja det? Det enda sättet måste väl vara avställningar och fler granskningar i efterhand. Annars hamnar vi där fotbollen är till slut. På samma ämne skriver faktiskt Anna om filmningar. Som dock undrar om det börjar bli lite överdrivet. Så fort ett lag får en utvisning så känns det som att det klackarna och även så kallade experter och kommentatorer alltid skanderar filmare, filmare. Och så en åsikt till från Kevin Thomasen. När Kinnevin tappar skäret och kommentatorerna samt experterna gång på gång säger att han filmar, där kommentatorn till och med delar ut vinsten till Luleå bara för att Kinnevin filmar, är det ens okej?
Okay? Mycket tankar från flera håll här och de du läser upp, och det här har ju engagerat många. Till att börja med, om vi börjar liksom bena ut det lite. Stefan Matteau, Linköpingsspelaren. Det återstår väl att se hur länge han är Linköpingsspelare med tanke på att det kommer vara en, det är en floppspelare, det kan jag slå fast i alla fall. Men om vi struntar det, han dömdes för filmning, 5000 kronor. Han fick då Joakim Lindströms handske tydligt upp i ansikte, varpå han ramlade och ja, de gjorde ju bedömningen att han slängde sig. Då har man skickat en jäkligt tydlig signal från SHL att okej, vi ska ta tag i det. Det som vi sket i fjol och några säsonger dessförinnan, det ska vi ta tag i. Och det har man, då skickar man en signal. Det gör ju att varje match med det åtanke så kommer det kommer jämföra situationer, det kommer diskuteras. Filmningar för mig, det är liksom när man uppenbart försöker dra fördel av en situation för att skaffa sig själv ett powerplay eller någonting. Brendan Kinnemin, han kommer ju för alltid, hans historik kommer ju ligga honom i fatet. Så fort han ramlar så är det ju filmning.
Även om han tappar skäret.
Ja, jag var i Malmö och tappar han skäret medvetet, gör han det snyggt inom situationstecken, det är såklart inte snyggt. Jag har suttit och bara såg den här situationen snabbt och när jag såg den, åh nej, herregud, det där filmar han igen, oj oj oj. Så jag tittar på den ytterligare lite mer noggrant. När man är filmning, då det är det nästan för att man måste ställa utom rimligt tvivel att han inte filmar, förstår du vad jag menar? Mm. När man ska döma det. Och går det att göra det på Kinnemin? Jag vet inte riktigt.
Eller är han så skicklig på det så att han vet att när klubban kommer där så bara viker han ner skridskon lite? Det vet ju inte vi. Det vet ju egentligen
vet
bara Brendan Kinnemin.
Exakt. Och hade det här varit, vem ska vi säga, i Joel Lundqvist till exempel som hade ramlat på det, så hade ju ingen skrikit på filmning. Förstår vad jag menar? För att Joel Lundqvist har inte gjort sig känd. Han har gjort sig känd som en hårt arbetande spelare, inte en spelare som filmar.
Men vet du vad alla hade sagt då? Då hade alla bara sagt att Joel Lundqvist bestämmer i svensk hockey.
Men det som är med Kinnemin när det blir diskussioner kring honom, det är ju för att han har filmat så otroligt många gånger. Och alla dömer ju honom för att det är Brandon Kinnemin, vilket han gjort sig förtjänt av. Sen kommer han aldrig få en utvisning med sig. Jag är förvånad att han fick den med sig, med tanke på att domarna instinktivt ser att det är Kinnemin och vet att okej, här måste man vara 100% säker på det här. Sen har jag också sett att det har diskuterats att domarna borde få videogranska huruvida det är förstärkning eller filmning eller inte. Ska man ta det dit, alltså, då kommer matcherna ta hur lång tid som helst. Man ska granska allt. Då blir det lite som var är internationell fotboll på många sätt som man kanske inte vill ha det. Vi har, tycker jag, redan mycket avbrott i hockeyn med videogranskningar och sådana saker. Men för att bara bena ut allt det här, filmningar har alltid funnits i hockeyn. De värsta filmarna, Per Ledin, Jämtin till exempel, det var det ingen som pratade om, för det fångades inte upp på samma sätt. Jimmy Eriksson, kommer ihåg när jag spelade Färjestad, han sa ju själv något slutspel att jag är beredd att göra vad som helst för att vinna. Och det betydde att han kunde kasta sig lite. När Kanada spelar en JVM-final eller en VM-final, om de slänger sig, då är det whatever it takes. Förstår du? Jag gör vad som helst för att vinna. Och då tänjer man på reglerna. För att få stävja det här, avstängningar, är det ett sätt att stävja? Det skulle kunna vara det. 5 000
spänn är ju inte ett sätt att stävja det. Det kan vi ju slå fast.
Nej, det är det ju inte. Men det som är, det är ju att man tar bestämt avstånd i klubben på samma sätt som vi i Timrå gjorde till Jared Hagos när jag spelade med honom i Timrå. Han slängde sig jättemycket sina första år. Och då sa ledande spelare till honom att du kan inte hålla på så där. Du kommer aldrig få någon respekt i ligan. Och det bet ganska hårt på honom. Men det är klart, får man ett powerplay på en billig utvisning som man sedan avgör på, man står inte som tränare där, då står man ju mer och säger jag har inte sett situationen riktigt i efterhand och du vet lite så. Man dömer ju inte ut sin egen spelare offentligt, men jag hoppas att man gör det inom laget när det är en uppenbar filmning.
Men är vi för snabba i media på att vi kastar
definitivt
oss med filmning?
Absolut. Definitivt, ja, det tycker jag. Och det, där, man har säkert ramlat dit där själv flera gånger. Det har man gjort. Men när man liksom lutar sig tillbaka, tittar situationer, så kanske man säger okej, det var inte filmning, för det måste ställas utom rimligt tvivel. Sen, jag förstår att Brynäs i det här fallet blir galna. Jag förstår det. Jag förstår att man blir det, för att det är, man tycker att det är en filmning, att han ramlar lätt. Sen när man då granskar bild för bild, vilket jag har gjort här under söndagen, så kan jag liksom inte... Gör han det... Ramlar han eller liksom, gör han det medvetet och sätter i skridskon på det sättet att han ramlar eller inte? Jag kan inte ställa ut någon rimlig tvivel. Därför anmäls han inte och sedermera inte döms för det.
Men ska spelaren i fråga få ha någon form av vetorätt och plocka bort en utvisning? Nu, det kommer ju aldrig hända. Men skulle en spelare kunna säga så här i Kinnemin, alltså det där var inte utvisning, jag vill vara så sportslig så att...
Ja, det skulle man ju kunna göra. Han hävdar i efterhand att han har sagt det till domarna. Och jag har ju egentligen ingen anledning att tvivla på honom. Leon Bristedt gjorde någon liknande situation i fjol, tror jag det var. När sa han att det inte var någon utvisning. Och då tog ju faktiskt domarna bort den utvisningen i efterhand. Så att, och det är också det här... Det är jäkligt svårt med filmer, men det är så jäkla lätt att skrika. Och där har vi alla ett ansvar. Att Brynäs supporter i det här fallet galna för att man förlorar matchen och att de tycker att det är på grund av Brandon Kinnemin. Man tycker inte att det var ett dåligt försvarsjobb från Simon Bertilsson och Tom Hedberg på när Leo Komarov gjorde 3-2 mål. Man ser ju bara den situationen. Sen är det alltid när det är bedömningssport så kommer det bli situationer där domarna gör misstag. Skulle domarna kanske ha friat den här med facit i hand? Absolut. Men jag hade velat bara så här, det hade blivit en bättre rubrik och bara dömer ut Kinne med den största filmaren och bla bla bla. Och han är en av de absolut största filmarna vi har haft i modern tid i svensk hockey, definitivt. Med det sagt så är jag inte helt efter fasiken alltså. Jag kan inte ställa ut någon rimlig tvivel.
Har du någon form av regel på sociala medier när situationen händer att nu ska jag inte yttra mig något spontant så att säga? Jag har försökt att göra det och jag kommer få det emot mig, för det kommer komma någonting senare under säsongen att man slänger iväg sig något spontant. Men nu ska jag verkligen försöka. Men hur gör du i de situationerna?
Nej, men i regel så, ja, men jag jobbar ju som i lördags när det skedde, så var jag i Malmö, och sitter jag i studion så får jag ut, då har jag ett forum där jag kan få ut det under känning till exempel. Vissa gånger har man kanske varit, när man har suttit hemma och kollat, så har man gjort någon bedömning och så skriver man, och det enda du får ju tillbaka liksom 10 000 gånger. Och sen har ju då i det här fallet Luleå-supportrarna, de var ju väldigt skickliga på att hitta situationer där Anton Rudin, när han hade filmat tillbaka liksom ett par tre år i tiden, så att det liksom, det slår ju tillbaka. Och det är ju lite gulligt hur nu Luleå-supportrarna står upp för Brandon Shinnimin, som de avskydde för ett och ett halvt år sedan.
Men du, vi glömde faktiskt bort att prata Luleås premiär mot HV71 förra veckan. Vi ska väl säga det också, att vi kommer inte gå igenom match för match slaviskt. Men
det är väl ingenting. Alltså, Luleå, det är ett bra lag. Det kan vi slå fast. Premiären, det var liksom en... Man bara satte ner foten att här är Luleå, de är stabila. Och de tycker de har inlett bra. Dåliga, eller ska säga att Rögle var fruktansvärt bra i 39,5 minut i torsdags. Sen tog Luleå över matchbilden.
Var det de 39 Luleå... första minuterna de sköt fyra skott Luleå, eller?
Ja, exakt. Ja, det var ju helt... När har det skett på hemmaplan liksom? När har det skett på... Det är ju... Men sen repar de sig. Sen gör de en jättebra match tycker jag, kommer ner till Gävle i lördags. Och det är klart, det är ju hopplöst för Brynäs när man vet att Brynäs, eller Luleå har förlorat och är lite så här på jakt. De kommer stänga till defensiven, de kommer vara tajta, de kommer vara jobbiga. Och nu var de också effektiva och fick utdelning där 3-2 i den omdiskuterade situationen. Och sen då var det ju redo för Brynäs som hade liksom tappat... Ja, fokuset efter den utvisningen.
Ja, det blir lite viktig vecka här för Brynäs. Konstant besviken skriver, han är besviken på Ulla Palve, verkar det som. Är det dags att göra sig av med honom? Det ser värre ut än i Linköping, tycker han.
Ja, det, alltså, Palve är ju en humörsspelare. Det är lite Timmershov också. Jag hade gärna vilja flytta in Johan Larsson i mitten nu på en centerplats. Då hade jag satt Johan Larsson som center mellan Palve på en kant och Timmershov på en annan kant, för att liksom Larsson får igång de spelarna lite. Och det är ju lätt att säga att ja, men Brynäs, jag är inte förvånad att man har den här starten. Det har gått tre matcher, det är liksom, det finns ingenting att dra en slutsats om någonting. Men det man i alla fall kan konstatera, Örebro hemma, Växjö borta, det är två jäkligt viktiga matcher för dem.
Ja, absolut. Jag tänkte väl när jag såg hur det såg ut i Linköping där du var i tisdags i förra veckan, att nu är det Linköping vi ska prata mycket om, men nu fick de i alla fall lite segerkänsla. Och vad tänker du kring Linköping efter att du såg dem i tisdags kontra efter vad du har sett senare under veckan? För jag snackar med lite folk att den här matchen de spelar mot Timrå borta som de förlorar,
inte alls tokig, inte så alls tokig. Nej, de ger bort lite öppna lägen, lite billiga chanser. Timrå är jätteeffektiva och skickliga i sitt powerplay-spel också. Jakob Johansson var bra i kassen där för Timrå, så att... Men det är klart, ett lag som då inleder tufft, svår och en dålig försäsong, förlorar så klart som de gjorde mot Skellefteå. Givetvis har man dåligt självförtroende. Och så leder man ändå med 3-1 mot Färjestad. Färjestad-Länström 3-2. 3-3, och då tänkte jag när jag såg dem under tiden jag var i Malmö när det plingade till att okej, redo, nu förlorar de väl här. Men då får de ändå vinna, ta den där extra poängen, och det blir ju en vinst att bygga vidare från. Och sen serien är ju så pass ung så att... Men jag är lite bekymrad över Linköping, för jag tycker inte att Henny Kanen är något bra. Matteau, jag tycker inte att han är något bra. Nu kommer Little in om ett litet tag. Ratti ska ju kunna leverera Jung, men det blir fortfarande för tunt framåt.
Och på backsidan, och Fantenberg har väl ändå varit hyfsad. Hur är det med Hultström då?
Absolut. Ja, blandar och ger lite. Ja, blandar alldeles för mycket, men han kommer ju komma. Det är ju inte så att han är ett osäkert kort, men han har inte riktigt hittat rätt. Och sen vet jag att det kan vara så här när man kommer från KL, det är en annan typ av hockey, det är ett annat typ av spel, det är inte lika mycket spel med pucken i 5-5 bakifrån. Det tar ett tag för honom, även om man har spelat i SHL, så kommer det ta ett tag för honom att komma in i ligan igen. Men ger det några matcher så kommer det bli riktigt bra. Sen är det klart, Linköping, det finns ju inte jättemycket tålamod med tanke på att man måste vinna matcher.
Nej, man ska väl ha tålamod med tränaren, är det tänkt nu. Peter Jakobsson kommer in med lite tålamod på den sportsliga sidan. Niklas Persson har ett utgående avtal, och vad jag vet så förhandlar man inte alls just nu om det, utan man sitter lite lugna i båten och Pajen, ja, han vill väl kanske stanna, men han har lite intresse utifrån också. Lite nere i Schweiz vet jag att det finns förfrågningar också, eller lite intresse ska jag säga, inte konkreta förfrågningar. Men det finns ändå lite trådar ute som fiskar efter honom. Han är ändå ett ansett namn ute i hockey-Europa.
Men så här är det, Linköping, de har gjort en liten satsning den här säsongen. Det är Niklas Persson som har fått sätta sin prägel på det här laget. Sen kan man också säga så här, att han har fått sätta sin prägel med det här laget med en lite större plånbok. Det gör ju också att han, de här liksom spelarna han har värvat tidigare, typ Craig Shearer, Ben Maxwell, de kanske inte riktigt går in i den här truppen. Det var kanske ett trupp som var ett litet lågbudgetlag. Nu tror jag kanske inte nödvändigtvis att de är lågavlönade spelare. Men bara för att man är den som har byggt laget över några års tid, så har liksom, det har förändrats lite förutsättningar, han har fått mer pengar. Och då blir det en nytt form av lagbygge som måste sättas, så det har varit ganska rörigt. Med det sagt så är det någonting som måste göras om Linköping börjar vinna, om de hittar stabilitet. Då måste man göra någon typ av förändring. Och vilken förändring det är på den sportsliga sidan, det låter jag vara osagt. Men då kommer man definitivt att göra en förändring. Om då Niklas Perssons kontrakt går ut, då skulle det kunna vara en sån som blir, faller sig ganska naturligt.
Du var inne på Stefan Matteau där. Ben Maxwell då, spelar han överhuvudtaget klart säsongen i Linköping?
Det är ju just det som han är ju osäker med tanke på att han har ju en skada som stör honom till och från. Jag vet egentligen att Linköping i grunden är ganska nöjda med honom, dels som karaktär och spelare, men det finns ju alltid en osäkerhet när man inte vet när och om han kommer till spel, som man till exempel inte gjorde här i veckan mot då den matchen jag var på plats mot Skellefteå.
Nu ska Linköping möta Luleå och Rögle här härnäst, och du var inne på det också. Brock Little kommer ju komma nästan direkt till Ängelholm. Han har varit i Norge och kört här med Sparta Sarpsborg, bara tränat dock. Vi får ju hoppas för Linköpings skull att Brock Little kommer in med den gamla Brock Little också.
Ja, men det blir ju att återigen blir det ju en form, jag tror det kommer passa honom ganska bra. Nu blir ju han the shit igen. Det fanns ju ändå en, kunde jag känna en lite oro när jag kollade på Linköping inför säsongen, att, eller oro, men en tanke att det kommer inte vara Brock Little som är sheriffen i stan, utan han kommer kanske få en roll, ja, kanske bakom Tyratti till exempel. Men nu när laget har gått lite knackigt, Little kommer in och han kan komma in som en frälsare. Jag tror det kommer passa honom ganska bra.
Inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannys analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanny och Svensson. Gå in på expressen.se/sannysvensson så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda!
Vi var inne på Brynäs där också, viktig vecka. De ska möta Örebro på tisdag. Förresten, var tusan håller Mattias Bromé hus någonstans?
Är inte han i Davos?
Ja, alltså jag börjar ju undra lite.
Ja, nej, jätteblek. Nu är det tur. Nu har du fått Mastomäki, Leino som har gjort lika många mål nu i inledande säsongen som han gjorde på 53 matcher i fjol. Men jag tycker både Abols och Bromé har varit förblek. Leo Karlsson har sett fin ut, men Bromé har man ju jättehöga krav på, och jag tror att han är lite frustrerad, lite sökande, vill väldigt mycket i en liga som är svår att leverera och producera i. När han har fått den typen av start och inte riktigt kommit loss, tyckte han var jätteblek till exempel mot Frölunda, då tror jag han kan bli ganska frustrerad snabbt.
Ja, det kommer en fråga här från Brander som frågar, det är många upphåsade hemvändare denna säsong, men hittills har majoriteten av dem varit osynliga. Floppvarning, frågetecken.
Ja, det, alltså, det finns ju alltid, ju högre förväntningar desto större fall finns det, men där måste man också ge det lite tid. Men du, vi var på att snudda lite vid Luleå där, det fanns ju kritik att vi inte pratade om dem förra veckan. Där har det verkligen kommit in en profil i form av Leo Komarov. Såg du han mot Rögle där? Man kan ju tycka, åh vad töntigt han håller på, men det är ändå en spelare som väcker någon känsla, som gör någonting inom en, att vad är det där för jäkel? Vad håller han på med?
Ja, alltså det där är ju en spelare som man bara känner Bulan älskar från start.
Men tänk dig den där håläktaren som ändå har Tyrre som sin favoritspelare, så får de Komarov där också. Det kommer ju göra ganska ont att möta dem. Sen får man se också vilken offensiv utdelning kommer göra. Man får ändå ha i åtanke att Komarov kom ju sent in, har inte spelat på länge. och så pass tidig vid 36 års ålder var så jäkla bra som jag tycker han varit under inledande säsongen. Det lovar ändå gott.
Nu vill jag prata Örebro här, så går du över till Luleå. Det är Örebro-hatet som kommer här. Jag vill prata en annan finländare, Robert Leino. Han har ju inlett säsongen svinbra.
Ja, det har han verkligen gjort. Han pratade själv efteråt om att det fanns någon hemlighet han skulle prata om efter säsongen. Och hemligheten är väl egentligen ett självförtroende. Han har kommit in bra i säsongen här. Jag tror också att han avslutade ändå bättre. Att han kunde ta med sig det in i säsongen i år. Och något sätt, jag vet själv om när det har gått lite dåligt. Till slut landar man in i bara, vad i helvete, det kan inte bli värre, förstår du? Och där tror jag att han hamnade till slut. Ja, men jag tror att Leino kom dit faktiskt. Sen om det landar in eller inte. Men han kom dit och har inlett jäkligt starkt faktiskt. Och det lovar ju gott för dem.
Branders frågade, han tycker majoriteten är osynliga, men Lukas Bengtsson i Växjö har väl inte varit osynlig. Han smackade dit en mot Timrå.
Men herregud, såg du någonting av den matchen?
Ja, jag såg andra och tredje perioden. Tyvärr, jag missade den första.
Men där får vi också säga, om ni var kritiska mot Jim Erikssons hyllning senast, att den var kanske lite beige, så visar ju Växjö klass när man hyllar Sam Halland. Det är ju, och Sam med sitt tal, det är ju, han är ju så perfekt, så det är helt sjukt liksom.
Emil Nilsén skriver så här: jag hamnade i Vida Arena igår. Alltså, hur hamnar Emil Nilsén i Vida Arena? Bara det är ju helt otroligt.
Han landar ju in, måste han gjort istället.
Såklart han landar in där. Men han skriver så här: vilket jävla proffstal av Hallam. Det där har han filat på länge. Leveransen var också av högsta klass.
Nej, men de är duktiga där, Växjö liksom. De gör... Det är bra, det är bra. Jag tycker att det också är härligt. Vida Arena, gillar den arena nu när det var full, så att det var tryck. Men matchen som sådan, det var ju fick ju Timrå en käftsmäll, missförstå mig rätt här som jag säger ibland, som de kanske behövde. Efter en hysteriskt fin försäsong, bra start på säsongen, så tror jag vissa spelare har varit så här att okej, topp 6, du vet att man har börjat tänka i de termerna, att det går ganska snabbt. Och med tanke på hur jämn ligan är, för Timrås del, jag vidhåller fortfarande, det handlar om att ta steg, och små steg, etablera sig och undvika kval och därifrån flytta fram sina positioner. Jag tror att det kanske lite, man hör snacket, man hör lite sådär att det kanske inte har varit jätteödmjukt på vissa händer och fötter där.
1997 skriver Växjös kross av Timrå, 86, 89 och 15 så bra ut. 16 heter han. 89 är ren och skär klass. 86 är Bischfeld, och så kan du väl uttala namnet på 89. Vad händer när Kalle Kossila ansluter? Blir det tvåsiffrigt mot HV och Brynäs? Nu är det skalle.
Du ska. Och Tobias Rieder var ju inte med heller i Växjös lag. Så att det är klart, jag säger att Växjö kommer bli bra. Jag tycker det var mot Färjestad i torsdag, så var det väl ingen jättebra match, så sett till intensitet och fart och så. Men Växjö kommer bli bra. Backsidan där, Lukas Bengtsson, Joel Persson tillsammans i powerplay. Det är ju bara så att det vattnas i munnen när man ser det. Joel Persson, när han är bra, likt han var mot Timrå, då är det få backar i serien som är så dominanta. Alltså han var så jäkla bra. Och Lukas Bengtsson, ja men det är ju klass. Så att det var viktigt för Växjö att vinna den matchen.
Var det inte givet att de skulle göra det efter två torsk egentligen?
Var det Sam Hallam-effekten eller? Nu ska
ja,
all heder och ära för
kände
Jörgen.
Det att han kom där och ja, kan vara så. Ja. Men den här Holgewatch som Växjö har värvat, vad tycker du om honom?
Bra. Jag tycker ändå det är en spetsig spelare. Den 16 är också en spetsig spelare. De har liksom fått utdelning, tycker jag, på sina värvningar, som, för att repetera ordet, spetsiga, som ska vara det. Det har de fått. Till jämförelse, om man jämför dem med Frölunda till exempel, med Greco, Innala, Jakob Nilsson, som inledningen av den här säsongen har ju varit väldigt bleka, så har ju Växjö, tycker jag, fått liksom utdelning i form av att man ser att det finns en stor potential hos dem också.
Vi sa ju förra året att Rauschenwald som var i Västerås skulle fira jul i Alperna. Var firar Anthony Greco jul någonstans?
Med Stephen Matteau någonstans. Av skattemässiga skäl kan de inte åka hem, så de får vara typ i någon annat land. Nej, det kanske var ett stort hån. Men Greco har ju inte spelat i Europa. Det har inte Matteau gjort heller. Man får respekt för att det tar lite tid. Matteau är väl kanske inte värvad till Linköping som en spelare som ska göra massa poäng. Men det är ju faktiskt Greco. Och jag tycker han saknar helt spelsinne. Han tar pucken och han drar och det går snabbt. Men det händer ingenting. Och just när han ska spela powerplay med Ryan Lash till exempel, så har han inte den där spetsen att kunna läsa var han ska vara, var han ska hitta ytor och så på det sättet. Så att lite oroväckande tycker jag när man sett Greco i några matcher.
Sebastian frågar, tror folk på riktigt att Ryan Lash inte kommer komma igång?
Nej, det är ganska roligt faktiskt. Han vann poängligan i fjol på 60, var 65 poäng eller vad det var. Och så nu tror man då, för att han har inlett lite svagt poängmässigt. Och ska jag säga också spelmässigt mot Malmö, så var det nog bland det sämre Ryan Lash jag har sett den här säsongen. Men han kommer leverera, var så säker.
Han glömde ju för övrigt sina skridskor i Göteborg, så att de fick rusa till någon sportkedja och köpa nya skridskor till honom när han kom till Malmö.
Skämtar du?
Nej, det är sant. Han glömde faktiskt sina skridskor i Göteborg.
Det förklarar en del. För jag brukar ofta fråga, du vet, i min roll där när man jobbar inför match. Man frågar lite folk runt omkring. Är det något nytt? Är det något som har hänt? Är det någon som är het? Du vet, sådär. Och jag frågade Andy där materialen och allt var lugnt. Så, ja, han verkade lite lurig. Och sen skulle Ryan Lash bli filmad också av Simors team, där du vet att så här, inför bilder inför matchen då, att de filmar Ryan Lash när han typ tejpar en klubba eller någonting. Men då hade han liksom flöjt runt och, men give me 5 minutes, ja typ det har hänt någonting. Ungefär tänkte jag, oj, han kanske är skadad Lash eller någonting. Det var så alltså det att han hade glömt skridskorna.
Ja, men alltså är det så att spelarna bär ansvar själv, eller är det olika lag för vilken utrustning man har med sig? Hur funkar det?
Men du tar ju ansvar för din egen grej. Du tar ansvar för att ställa fram dina klubbor som du ska ha till match, som sedermera materialerna packar in i en stor klubbsäck. Sen matchtröjor, damasker, den typen av saker tar ju materialerna med sig. Men sen din egen utrustning med benskydd och skridskor och handskar och hjälm och axelskydd och allt det där, det ansvarar du för själv ju. Så att jag har ju varit med någon gång att någon spelare glömt någon handske eller någonting sånt, men skridskor har jag faktiskt aldrig hört talas om att någon har glömt. Det är ju det är faktiskt märkligt. Det är jäkligt märkligt.
Rickard Ljung har en fråga också som kanske är riktad till dig. Hur länge har Frölunda tålamodet innan man agerar och värvar in spets på forwards? Finns det några spelare som är lediga som är spetsspelare? Vad tycker ni Frölunda ska förändra för att få igång sitt PP? Och vad ser ni som gör att det är fungerat? Jag kan väl svara på den frågan. Jag tror att Frölunda kommer värva en forward inom 3 veckor, gör jag det. Om det inte ser bättre ut att man levererar.
Kommer Louis Eriksson kunna vara den spelaren som man ändå har nobbat i ett första skede? Skulle man då kunna vara att vi behöver en spelare och värvar Louis Eriksson, som jag tror, oavsett om han hade fått kalla handen tidigare, så vill han helst av allt spela i Göteborg.
Ja, alltså han bor ju i Göteborg, så det är klart att det blir den bästa lösningen för honom. Och jag tror att Fredrik Sjöström och Roger Rönnberg är så pass prestigelösa så de också hade kunnat säga, men klart du ska vara med oss Louis, vi behöver dig.
Ja, nej men alltså det är frågan. Samtidigt, man måste ge Dover Nilsson, han, det är det som man är anledning att man delvis, kanske en ekonomisk del också, tackade nej till Louis Eriksson där i början, att man ville ge de unga spelarna chansen. Men visade sig att Greco kanske inte riktigt håller, Jakob Nilsson inte rycker upp sig, då måste man kanske börja titta. För att se som om Malmö till exempel, vilka spelare var som var bra i den matchen? Det var ju Friberg, det var Radan Lenz, det var Joel Lundqvist, jättebra den kedjan. Sen var det Lasse, det var Roselli och Morsak. Det var de enda kedjorna som liksom klarade att skapa tryck mot Malmö. De kreativa enheterna gjorde ju inte alls det. Sen måste man också ha tålamod, det kan ta tid i nya kombinationer och allting. Men lite oroväckande tycker jag ändå att det är så otroligt blek. Nu förklarar det Ryan Lash då med skridskohaveriet där. Men lite oroad att det är så blekt på en del händer och fötter där i Frölundas forwardsuppsättning.
Men det som oroar mig lite mer i Frölunda är ju faktiskt att jag tyckte varken Folin eller Petri Lindbom var särskilt bra. Jag tyckte nästan Tom Nilsson var den bästa backen.
Tom Nilsson var bra. Sen tycker jag Pontus Johansson, han har någonting. Han har potential i sig. Sättet han rör sig på isen, håller i pucken, öppnar upp liksom. Man ser spelarna, de öppnar upp höften, öppnar upp bröstet. Att det är saker som inte går att träna sig tillräckligt. En del har det bara. Till exempel hur man rör sig, mönster i powerplay. Det har Pontus Johansson. Jag tror han kommer växa jättemycket den här säsongen. Sen kommer han behöva gå på sina plumpar under säsongen för att etablera sig i serien. Men det som var, man pratade ju att den här Lindbom, det skulle vara en sån jäkla härlig prick och energi och positiv och så. När jag stod mellan båsen så fick ju inte jag känslan, bara på en match nu, att det här är en rivig spelare som sprider positiv energi. Han är glad, han är positiv. Liksom, det går att luta sig mot honom. Tyckte han gjorde rätt slät figur mot Malmö.
Du, vi hånas såklart lite grann också för vårt tips. Det kommer vi ju få leva med hela säsongen. Jag tror jag brukar sätta typ ett eller två lag rätt i det här förhandstipset.
13 av 14 brukar jag sätta.
Så ja, 13, såklart du gör. Ja. Såklart du gör. Men då kommer du ju missa lag 14 nu. Slår i alla fall Ronny säkert fast. Skrällen Malmö som du, Sanni, har tippat i botten. Poäng i tre raka matcher mot förmodade topplag. Dags att tänka om i tipsen. Det är alltid lätt att tänka om i tipsen när man har lite mer facit.
Ja. Ja, men alltså så är det ju. Det är klart att jag menar, jag satte Brynäs på 13:e plats. Man har inlett svagt. Kommer de hamna där till slut?
Du var på väg att säga landa in. Du var på väg.
Jag vet. Jag kände det, men jag bet tillbaka det. Men alltså det är ju enormt svårt. Malmö inledde säsongen starkt i fjol också. Gjort det i år också. Men nu tycker jag att det finns ett DNA hos Malmö som jag verkligen gillar. Det är ett lag som är klyschan, bättre tränade, men det syns också i spelet. Man orkar vara intensiva. Ta en sån som Emil Sylvegård till exempel. Han är ju älskvärd på så sätt att han är en stor profil, men i fjol så var han ju inte effektiv, för jag upplevde att han inte liksom kom in i situationerna när situationerna var, utan han var lite sen och då kan man inte fullfölja och till slut blir det att du tappar självförtroendet. Nu är han där saken och ting händer, inte bara för att han gjorde två mål mot Frölunda, utan han är i det fysiska spelet, han är rivig, han håller i pucken, han täcker den. Det för mig är tecken på självförtroende. Det är också ett tecken på att jag tror att man har lagt upp träningen på ett helt annat sätt för att förbereda sig för den här säsongen och hitta tillbaka till det spelet som Malmö, som gjorde dem framgångsrika för 3-4-5 år sedan.
Kedjan med Emil Sylvegård och Händemark och Vesalainen hade väl någonting, kan jag tycka.
Det definitivt hade den det. Den är tunga och jobbig att möta. Jag hade nog kanske flyttat upp Vesalainen till Carl Söderbergs kedja var det lider och få ner Boma där, för då kan Boma bara vara tung och jobbig att möta med Händemark och Sylvegård. Jag ser redan nu fram till uppvärmningen mellan Malmö och Luleå. Vet du vad jag tänker på?
Ja, är det 47an i Luleå mot 51an i Malmö eller?
Ja, det är knappast så att liksom Emil Sylvegård, om han åker över som han alltid gör på andra sidan där, att kommer vara sen. Han har ju redan, det snacket går ju redan innan matchen, med tanke på att dels Emil Sylvegård har varit i Luleå tidigare och gjort en saken där uppe också, så att det snacket kommer ju gå redan innan, och det kommer nog 47an kommer att vara koll på.
Nu ska jag säga ordet som ni älskar allihopa, dummarna. Domarna berör oss alltid. Visste du om regeln som nu har tillkommit om att man får lov att spela med uppknäppt hakband på hjälmen?
Jag har blivit varse om det efter fredagens match när Marcus Kryger tacklades och tappade hjälmen när den var uppknäppt. Men jag visste faktiskt inte det innan. Det är dåligt av mig kanske.
Inte jag heller. Nu ska jag bara landa in i en grej här. Men alltså, om man nu till varje pris vill skydda domarna, de är viktiga för svensk hockey och det är klart att de är jätteviktiga. Om man nu som domarbas, den här regeln ska alltså ha tillkommit redan under förra säsongen. Jag tycker det är en ganska väsentlig regel att upplysa om. Om man nu har chansen, alltså man får fråga på upptaktsträffar och man får frågor från media. Vad blir det för förändringar och så vidare? Varför tar man inte chansen att upplysa om att det här har tillkommit? Är det en så pass liten grej att man helt enkelt struntar i att upplysa om det, så folk får chansen att sitta ute i sociala medier och bara spy galla för att man ger Djurgården fördel och så vidare?
Nej, det kan man ju såklart önska att det hade funnits en tydlighet. Samtidigt får väl jag vara självransakad och kritisk också. Det är ju mitt jobb att faktiskt ha reda på sådana saker i mitt jobb som när jag kommenterar. Nu har inte den situationen uppstått, men om den fanns redan i fjol och det hade uppstått en situation lik den hände med Djurgården i finalen, så hade det ju varit dels lite tjänstefel av mig att inte kunna upplysa om det faktiskt.
Ja, men samtidigt, alltså ska du ha koll på hela regelboken bara för du är anställd som expert?
Nej, absolut. Nej, där tycker jag, där måste man vara tydlig, för att det är ju ett sätt att skydda domarna och informera verkligen vad det är som gäller, om det nu är en nytillkommen regel. Absolut.
Ja, och där har ju både Thomas Torsbrink och Björn Wettergren, som är domarbas för respektive liga, de har ju faktiskt chansen ganska ofta inför säsongen och upplysa om det. Så jag tycker att de måste ta chansen när de har chansen och upplysa om det.
Definitivt, och det var ju, Pannanen visste ju inte om det, till exempel Västerås-tränaren som var inför andra perioden, så var ju han liksom med uppknäppt hjälm pratade om det. Så att det är ju inte bara supporter, utan även tror jag spelare och ledare har inte koll på den regeln.
Gurkulle skriver en fråga, han håller ju på Västerås. Bedömningen måste bli mer likvärdig efter 60 minuter, och inte nog med det. Tolkningen av regelverket måste vara samma oavsett lag, plats och match. Som det är nu kan en förseelse i period 1 ge 5 minuter, men i period 2 inte ens utvisning. Det är väl lite tyck och smak i och för sig den åsikten, ja. Men vad är det, så att de förändrar det utifrån period, eller?
Nej, ibland kan det ju vara så att man i inledningen av matchen vill sätta an tonen att det här accepterar vi inte, men det kanske släpps i den tredje perioden när man inte vill göra... när man inte vill vara avgörande, förstår du vad jag menar? Man inte vill, domarna inte vill gå in och peta och avgöra. Det gör ju att det kan bli en ojämn nivå. I den bästa av världen så skulle det vara en jämn nivå hela matchen. Men det är människor, domare, de gör misstag. Jag tycker till exempel att den här Jimmy Jansson-Lorek, där den tackling som han delar ut på Marcus Kryger i samband med att han tappar hjälmen och den är uppknäppt. Det är ju en ganska onödig tackling. Och den blir ganska våldsam. Den upplevs ju än mer våldsam för att hjälmen ramlar av. Och sätta sig själv i den situationen som Västerås-spelare framför Djurgårdsklacken när en domare... Det finns en anledning att man har en hemmaplansfördel. Det är den typen av saker. Hela Djurgårdsklacken, hela publiken skriker. Det är klart att man som domare rycker armen. Med det sagt så gick man ändå in och kollade på den situationen som man har rätt att göra. Då har man då val att kunna behålla en 2 minuters utvisning eller ge en 5 minuters utvisning. Men man kan inte plocka bort utvisningen. Och när man tittar på den här situationen så är jag förvånad att det blir en 5 minuters utvisning. Det tycker jag lite, det förstår jag inte riktigt. Att man
men har det blivit
en
någon grej de ska ta mer tag mot? För jag menar, Valli Valtron var ju en situation som också var precis vid sargen, det här 1 meter från sargen händelser. Tror du de har pratat mycket om det att man vill ha väckt det?
Det är mycket möjligt att det kan vara. Det är ju egentligen en danger zone, en farlig situation eller liksom sätta sig i. Men det ska man ju som också som spelare också, då får man stå med den zonen, så får man ju också försvara sig bättre. Nu då tänker jag framförallt på Lindbom där i Frölunda förra veckan. Men domare, det är alltid. Jag såg att det var mycket folk som hade åsikter på att Victor Ejdsell fick en utvisning i en schysst tackling. Anton Lander fick någon utvisning, Timrå Anton Lander mot Växjö. Det sker misstag hela tiden. Domarna gör misstag, de är inte perfekta. Det finns domare som till och med gör ganska dåliga matcher på samma sätt som det finns spelare som gör ganska dåliga matcher, som tar dåliga beslut. Men det är klart, när domare gör det så blir det ju rätt uppmärksammat, och i synnerhet när det kan bli avgörande det.
En reflektion också på det här med att man helt plötsligt ska få lov att spela med uppknäppt hjälm. Alltså, varför plockar man bort det när man pratar om spelarnas säkerhet? Helt ärligt, varför bör man göra det? När spelarna har lärt sig att när vi ska ha rätt på vår utrustning, då plockar man helt plötsligt bort det där.
Men det är ju att, det är inte det en följd av att man skulle liksom kalibrera den internationella regelboken med den svenska. Då vart väl det en del av det som kanske satt ihop. Det är ju egentligen en situation som sker väldigt sällan. Men sen är det så här, om hjälmen ramlar av så får du inte sätta på dig hjälmen. Då måste du åka och byta. Det är också så här, det är egentligen självklart. Men man kan ju tycka, är hjälmen uppknäppt så ska man åka och byta. Å andra sidan, ska det ge utvisning om hjälmen är uppknäppt? För många gånger så går den ju upp utan att du som spelare märker det. Alltså förstår du, hade du då tagit en utvisning för att du har hjälmen uppknäppt? Jaha, men fan, jag visste inte om det. Då blir det också fel åt det hållet.
Ja, visst.
Oavsett hur du vrider och vänder på det här med domslut så kommer det aldrig bli rätt. Det blir sällan rättvist. Det är ju sällan man kanske till och med har förståelse för domslut som tas på isen. Men om vi säger att 9 av 10 blir rätt, så det 10:e som blir fel, det blir ju jävligt synligt.
Det som är klart är att när jag brukar gnälla på domare ute i sociala medier, när jag får någon känsla framför tvn eller att jag sitter på en match, då brukar det nästan alltid landa i att de där jävla domarna alltid har rätt ändå.
Men du, Britt-Marie då? En fråga är.
Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan!
Har många gånger gnällt på domaren. Men denna säsongen känns inledningsvis mycket bättre än förra. De har släppt flertal situationer när två spelare krokat ihop till exempel. Börjar deras spel sätta sig. Ja, det, jag uppskattar Britt-Marie faktiskt.
Jag uppskattar det Britt-Marie. Som... Det är som Henrik Andersson. Britt-Marie och Henrik Andersson, det är våra trognaste lyssnare.
Då är det podd. Då är det podd. Nej, men alltså, jag tycker att det kanske har varit fler situationer inledningen den här säsongen än vad kanske inledningen på säsongen i fjol som har varit mer så här tveksamma där man har dömt situationer. Det kanske har varit till och med mer situationer som man har tittat på video inledningsvis än vad man gjorde förra året. Att, domarna berör, de gör fel, men jag tycker kanske nivån har varit lite lägre inledningsvis i år än vad den var i fjol faktiskt.
Ja, nu är vi inne på Hockeyallsvenskan och Södertälje åkte på däng i Östersund. Är du förvånad över att de åkte på däng? Jag ska säga att jag är inte förvånad. Jag tippade i och för sig att Södertälje skulle vinna, men det är klart att en nykomling att möta dem borta i en premiär, det är väl alltid risk för en torsk.
Så är det ju definitivt. Hemma premiär, nykomling, aldrig spelat i Hockeyallsvenskan. Det är klart att de går på ett jäkla rus. Så det är ju... grund och botten mardrömsmatch att få som ett etablerat lag lik Södertälje ändå är. Att bli torsk, jag lägger ingen som helst värdering i den premiärmatchen. Men jag njöt i fulla drag av att Hockeyallsvenskan var igång. Och jag skrev en krönika där under lördagen och liksom, jag imponeras av Hockeyallsvenskan.
Men lever du inte lite väl mycket i nuet när du skriver den krönikan?
Jo, definitivt. Absolut. Det är klart det gör. Men det måste man väl få präglas av nuet. Det är klart att när omgång 14, när det kanske... Tingsryd, med all respekt för dem, eller Västervik kommer till, om vi säger Hovet då, eller Västerås möter vad ska vi säga, Vita Hästen. Det är klart att det inte är lika hett då, jag fattar det. Men man får ändå liksom att det är en premiär i den näst bästa ligan, i en liga som egentligen rätt få spelare och lag vill vara i. Det är ju det som är deras stora akilleshäl. Alla vill ju därifrån. Det är ju egentligen Vita Hästen, Västervik, Almtuna och Tingsryd i stort sett som vill vara i den serien, kanske något lag till.
Östersund är ju säkert jätteglada, men de måste ju...
Absolut, Österlund.
De måste ju faktiskt ha i alla fall topp... Ja, de är topplag vad gäller facilitet. Har du varit i Östersunds ishall någon gång?
Det är många år sedan vi spelade den och träningsmatch med Timrå. Nej, det var inte träning. Det var ju Östersundskuppen ju.
Ja, i Brunflo, ja.
Var det Brunflo?
Ja, exakt.
Ah, okay, ja. Nej, då har jag inte varit
då var det nog inte så mycket fokus på hockeyspelen. Då var det nog mer fokus på att göra stan på den tiden.
Jag var ju på tryout i Timrå den tiden. Jag kan säga att det var inte mycket att göra stan för mig. Det kan jag gott lova dig.
Det var det däremot många andra som gjorde. Men det ska vi släppa. Jag tycker det är skitkul att Östersund är i Hockeyallsvenskan. Och jag ska dit om 2 veckor när de möter Björklöven en fredagkväll. Så det ska bli riktigt roligt. De möter ju faktiskt AIK här nu i veckan, Östersund. Det är läge för andra raka för AIK. Och de spelar ju på fredagkvällen och slog Modo borta. Vad tycker du om den insatsen?
Alltså med tanke på hur jag tycker det såg ut i första perioden, AIK var nervösa, spelade fast sig mycket, spelade efter sargerna, där stod Modo-spelare. Det var ju mer en känsla av att det här kan nog bli 4-5-0-1, 4-5-1 eller något sånt där. Sen kommer de tillbaka och är imponerande. Jag tycker man väldigt fart, bra spelvändningar. Man tog verkligen tag i taktpinnen, men det var ju en sjukt härlig underhållande match. Där jag tyckte att Djurgården-Västerås första där i den här superfredagen som det kallas, det var bra. Men den andra matchen mellan Modo och AIK var ytterligare lite bättre. Och då var det kanske inte... Det var Oscar Pettersson som var bra i Modo. Det var liksom inte Dickinson, Riley Woods, Ågård, den typen av spelare som stack ut för Modo.
Nej, och Gynge stack ju inte ut någonting för AIK. Men jag skrev en tweet om det faktiskt. När vi summerar det här så har Gynge gjort det avgörande målet på straff. Och Rickard Marenis i Modo har kvitterat till 5-5. Så lik förbannat har ju de där toppspelarna ändå bidragit med någonting.
Så är det ju. Och Marenis, det målet, Dickinsons passning, var ju klass liksom. Så att det finns ju potential på de där händerna och fötterna som potentiella toppspelare i SHL. Jag har liksom kollat runt lite runt Dickinson och när man hör runt honom där så är det, finns det till och med folk som säger att han kommer bli bättre än Big Sam var i fjol i Modo. Fattar du?
Ja, ah, det kanske blir lite väl överdrivet. Men du, jag får bara säga det också nu när jag tänker på det. Såg du hur Mattias Karlin och Anton Blomqvist var klädda i den här matchen? Ja, om de hade jobbat som någonting annat än hockeytränare, vad hade de jobbat som då? Vad hade de jobbat som då?
Ja, jag sa ju att Roger Melin var den sista busschaffisen i svensk hockey. Så att det var en busschaffis aura. Ja, men... Mattias Karlin, han är ju vaktmästare på en skola som hade liksom...
Så du bara sjunger om det. Och Anton Blomqvist, han jobbar ju inom någon form av kyrklig verksamhet, typ begravningsentreprenör eller någonting sånt.
Ja, men jag kan tänka mig så här, Mattias Karlin, det är en riktig sån här vaktmästare på en skola, och så ska han liksom, då ska de ha fest med skolan och ska tacka av någon som slutar, någon rektor på skolan, och så säger Karlins fru då liksom, nu får du sätta på dig skjorta och slips, eller skjorta och slips och ingen slips liksom, så sätter han på sig skjorta motvilligt, lite för stor kavaj, och så går han på den här festen för den här rektorn som slutar.
Exakt, och Blomqvist är alltså begravningsbranschen på något sätt. Nej, vi ska inte håna varken Blomqvist eller Karlin. Två riktigt bra tränare som har en ljus framtid.
Men såg du Karlin efter matchen? Han var ganska kritisk där, öppet mot sina bästa spelare, att de måste leverera bättre. Det är ju ändå en rätt tydlig signal han skickar i en premiär, att Dickinson, Riley Woods, Marenis, Ågård, den typen av spelare, Linus Sjö Karlsson, måste vara bättre för dem.
Ja, men alltså det är Karlin för mig, att han är ju väldigt ärlig med vad han tycker och tänker, och jag tror att den kravställningen har faktiskt gjort att Modo har lyft sig till en annan nivå sen Karlin kom dit, som inte har funnits sen egentligen Björn Hellqvist var där.
Men ja, det är ju precis, och den kravställningen. Men du, vi pratat premiären där, Djurgården-Västerås. Det kommer säkert bli mycket fokus på Djurgården under den här poddsäsongen, med tanke på att de kommer ner från SHL och går in lite som favoriter på samma sätt som Björklöven är. Men Västerås är också ett lag som har en, inte en favoritstämpel, men ändå förväntan att vara ett topplag. Vad tycker du att du fick se från Västerås, bortsett från att man spelade en herrans massa boxplay och låg under med 3-0? Men efter det, vad tycker du om Västerås i den matchen?
Nej, alltså Västerås, de har ju faktiskt chansen att göra 3-3 när man får chansen i 5-3. Och lite grann får man ju faktiskt skylla sig själv att man inte gör det. Sen skulle jag vilja säga en grej också. Jag tycker inte Gunnarsson levererar fortfarande i Västerås. Jag tyckte inte han var bra förra säsongen på backen. Jag tycker inte inledningen på den här säsongen var särskilt lovande heller för honom. Han är inte nära det han var i Leksand.
Nej, det definitivt inte. Jag tycker man ska plocka bort honom från den här powerplay-uppställningarna. Bara fokusera på att vara bra i 5-5 och lite boxplay, och därifrån liksom flytta fram sina positioner igen. Men när man hade 5-3, alltså Lukas Zetterberg, du har Fryklund på ena, eller Fryklund på ena sidan, och du har Lindelöf på pointen där. Är det inte lite så här att man vill att det ska vara typ, vad var det, 5-7 år sedan när de stod där?
Det var väl lite överdrivet. Det var väl 3 år sedan i alla fall.
Nej, men det var väl mer än 3 år sedan, för både Lindelöf och Zetterberg gick till Brynäs. Det måste väl ha varit, var det något år innan pandemin?
Man var där. Kalle Östman har haft 2 säsonger i Djurgården och en säsong i Malmö mellan.
Just så. Det, ja precis. Det var inte så lång tid. Men vill man tillbaka dit liksom? För jag menar, ska han stå där, Lindelöf? Ska han stå där? Ska Zetterberg stå där? Han har ett bra skott, men jag tycker ändå blottas lite med spelsinnet där. Ska Zachary Salminen kanske in och spela där, som ändå en...
Zachary Salminen spelar väl i PP2, va?
Han spelar PP2, och kanske man ska flytta upp på honom till PP1. Jag tycker när de fick det där 5-3 spelet, var för dåliga passningar. Det kan finnas en nervositet, absolut, i premiär. Men det var inte tillräckligt krispigt spel för att vara det 5 bästa du kan ställa upp som ett topplag. Är du med vad jag menar?
Ja, men Lukas Zetterberg har ju ett väldigt bra skott. Det är ju egentligen, så ska det ju vara Fryklund som ska äga pucken mest i det läget. Alltså han ska ju styra och ställa allting. Lindelöf, han har ju ett spelsinne, men han har ju ingen fart i sig. Så ska han spela, så ska han ju faktiskt spela powerplay. Men däremot Jimmy Jansson, som faktiskt var Hockeyallsvenskans bästa back för 2 säsonger sedan, att han är helt bortplockad, för mig är det ju en gåta.
Alltså helt bortplockad från powerplay? Eller ja, tänker du? Det är ju supermärkligt. Och då är det ju... Då är tecken på att du plockar in honom istället för Gunnarsson. Men det är ju så, när du flyttar fram och får ett bättre lag, så får du en tuffare konkurrens. Då krävs det ju en del obekväma beslut som måste tas. Och det finns ju flera som har Zetterberg, som är en säkert stor profil och viktig spelare för dem. Flyttar ner honom i ett andra powerplay till exempel, då rubbar du hierarkin lite i laget. Och det vet jag själv när man har varit i lag. Det är inte helt friktionsfritt att göra den typen av förändringar.
Nej, men så är det absolut. Det är klart att man kan förändra. Du har ju Anton Svensson också tillgå i det andra powerplay. Så att de har ju spelare för att kunna flytta runt lite. Den här Blake Spears, jag vet inte riktigt vad han tillför.
Men han, det är också sån här, där tror jag ändå det kan bli bra. Och vad man, när man pratar runt lite, så verkar det vara en jäkla bra kille på utanför isen, ändå en ledare som verkar brinna för att det ska bli bättre, förstår du? Det har jag, den bestämda uppfattningen jag har fått när man har pratat runt.
Jag hade också varit en bra kille som hade varit en pådrivare i ett lag, men jag hade varit totalt usel på isen ändå.
Men du, Djurgården då, vad tyckte du om dem i premiären? Ändå tog ledning med 3-0, de hade straff, Noah Östlund till 4-0 och den där både 1-3 och 2-3. Sen är det ju liksom lite hela havet stormar.
Ja, det blev ju lite svajigt, men alltså vilket rus han gick på Olle List, du.
Ja, tror han blir publikfavorit på Hovet.
Ja, det känns ju som att det är ganska givet. Okej, Brodin kommer han inte rubba på Hovet. Alltså Daniel Brodin är en järnkamin ut i fingerspetsarna. Han rubbar du inte, men det är klart de kommer ju älska Olle List. Så framförallt om han bombar in mål på det sättet.
Ja, och jag tycker Marcus Kryger visade, nu var vi kritiska mot Västerås 5-3 spelare andra perioden, men då visade ändå Kryger att han har ju, han är, det är ju klass liksom. Han hade ju varit en absolut toppspelare i SHL, och att han spelar i Hockeysvenskan, det är egentligen helt sjukt. Men jag tycker också att det blottas lite, det är en premiär, absolut. Men när du inte har Elliot, du har inte Schilling i laget. Alltså, går du upp med Ytterell som åker, jag menar, han flöjtar runt lite i egen zon och tappar markering. Så här, är det en spelare som i en bästa av 7-serie, semifinal eller final, som ska vara en topp 5-back? Eller är det han på bekostnad av hans istid som kommer gå ner när Schilling och Elliot kommer in?
Jo, men det blir det ju. Och sen så kommer det säkert komma till ytterligare någonting under säsongen. Men innan vi släpper Hockeyallsvenskan så måste jag ändå lyfta upp Big Karlskoga som åker upp till Umeå och vinner. De är decimerade. De har många spelare borta. Och sen så åker man upp och löser de där 2 poängen. Och ja. De blir topp 5 igen. De blir topp 5 igen.
Ja, det är framförallt att de har ju, alltså backsidan och målvaktssidan är jättebra, och Karl Helmersson är ju, vad ska vi säga, grunden en defensiv tränare som har en bra defensiv struktur. Nu finns ju frågetecken huruvida man kan vara tillräckligt bra offensivt när man ändå tappar några viktiga pjäser. Men det andra sidan sa man det i fjol också när man har tappat Linus Karlsson inför säsongen i fjol. Men jag tycker att Henrik Larsson, backen där, det är ju nästan lite av ett nyförvärv med tanke på hur mycket strul han hade. Han borde ju kunna vara där uppe som en av toppbackarna i serien.
Jo, men det, alltså, han är ju en toppback i serien när han är hel. Alltså, förra säsongen är ju egentligen, det blir ju inte en rättmätig måttstock för Henrik Larsson.
Ja, vi har redan plockat upp massvis av frågor, men det har varit så sjukt många den här veckan, vilket är glädjande. Det är dels att Hockeysvenskan drar igång, SHL, det är mycket engagemang runt lag och respektive serie. Så vi plockar upp lite frågor här, och det är en som säljer. Och det här är jag faktiskt, det här är jag lite lack på, man får säga. inte på Zeldar, ska jag säga. Men han pratar om Goldpegsen i Malmö Arena. What the fuck, jag håller på Malmö men skäms lite. Det är ingen hjärnkirurgi vi snackar om. Är inte Goldpegsen i Malmö de sämsta i serien? Alltså det är så många gånger jag har varit där nere. Som målburen flyttar på så har minsta lilla jäkla touch.
Och det är samma målbur hela tiden också. Det är på den sidan mot ståplatspubliken.
Ja, och det är vänstra stolpen då från målvaktens sida, eller hur? Är det inte så?
Det var jo, ju den det, som... det kan ju stämma. Jag funderar faktiskt på det när jag såg matchen, att nej, nu jävlar ska jag gå på han som är ansvarig för is och så vidare i Malmö Arena. Så att jag ska faktiskt ta och fråga honom här under veckan när jag befinner mig på en träning här. Och varför är det sånt problem med goalpekten? För det var ju Marcus Sylvegårds mål mot Djurgården förra året också. Det blev ju ganska omdiskuterat där.
Definitivt.
Och det som du säger, det är absolut inte första gången det händer, så att där är någonting, och jag fattar inte varför det skulle vara ett problem igen. Jag menar, isen lägger man ju om varje år, så det är ju en helt ny is, så det måste ju vara pegsen det är fel på.
Ja, det måste vara någon dimension eller att de inte är tillräckligt långa eller någonting, men det är ju frustrerande när det blir så, dels för målvakt som ändå använder en form av kraft för att trycka ifrån mot målet. Då måste man kunna lita på att målburen står pall. För när Lasse Johansson tryck ifrån, det var inte så att han tryck jättehårt för att målburen skulle flytta på sig. Tvärtom, det var ju liksom någon gång känns knappt som att nudda målet.
Ja, absolut. Men du, vi har en fråga från Aha som skickar in en hel drös av frågor. Men en fråga fastnar för. Karlqvist linan i Oskarshamn, vad tycker vi om den? Är det den bästa linan hittills?
I serien?
Ja, eller i Oskarshamn. Nej. Alltså, vad tycker du?
Ja, men i Oskarshamn, absolut. Somela tycker jag är jättefin som center där. Det är ju jättebra. Karlqvist har börjat bra också. Och sen den där i premiären. Så att det är klart att den kedjan, den är bra. Karlqvist, om det var liksom en liten i fjol att nej, han når inte upp i de där 25-26 målen. Men han kommer nog upp i 20, för det är en målskytt. Och det har han visat under inledande säsongen också.
Vi har en fråga från Lovisa också. Hur mycket kittlar dubbelmötet mellan Skellefteå och Färjestad? Får vi se spår av kvartsfinalen där? Och David Hedberg har ju han lyfter upp en intressant detalj där i det mötet. Jonathan Pudas mot Theodor Lennström. Är det rent av de bästa backarna som möts i serien där?
Ska vi ta och ringa Andreas Borgman och kolla vad han tycker om de bästa backarna? Eller Lukas Bengtsson, Oskar Fantenberg, Joel Persson. Ska jag fortsätta? Det finns en del bra backar i serien.
Ja, så är det ju. De hade säkert ödmjukt svarat att de två är de bästa.
Absolut. Men det är klart att den match, dubbelmötet där, kommer bli väldigt intressant med tanke på hur det såg ut i slutspelet i fjol. Hur hett det var, grinigt, känslomässigt laddat. Jag tror inte det kommer bli lika hett. Duellen Pudas mot Lennström också. Jag har stora förväntningar på de matcherna. Även om jag tror att det kommer inte bli lika grinigt som det blir i slutspel såklart.
Viktor Ejdsell kallade det för den moraliska finalen när vi pratade på upptaktsträffen.
Gjorde han det? Han hatar Luleå på samma sätt som du hatar Örebro. Det är sjukt,
ja,
alltså.
Ja, det måste vara så. Men du, på tal om FBK, Jakob har ett inspel här. Färjestad fick kritik för musiken i omklädningsrummet när man spelar fotbollsmusik i en hockeylada. Katastrof. Hockey är väl ändå en hårdrocksport?
Ja, för att få en bakgrundsstory där så spelade de en 50 Cent-låt i Färjestad när de vann. Och då fick man kritik av här lokalt, jag bor ju i Karlstad i Värmland, fick man kritik för det, någon jämställdhetsansvarig via Karlstad kommun eller någonting. Och det blåstes ju upp och Linus Johansson la sig platt och sa att man inte skulle spela den. Och det är ju liksom, ska man inte få spela hiphop på P3 då eller till exempel eller så, eller P4 för att ja, och ska man vara förebilder? Jag tycker generellt att hiphop ska förbjudas, men det är ju min personliga åsikt för att jag tycker att
ja, där är jag helt med dig. Alltså, jag ska bara berätta en grej. Alltså, jag stod och kokade när jag kollade på en uppvärmning här i, jag tror det var när Malmö mötte HV här i, jag var tidigt på matchen. Så bara undrar, vad är det för jäkla musik de spelar? Men det måste bara vara att jag är gammal och trött eller vad det är. Men vad var det för fruktansvärd musik de spelar? Bara in med lite skön musik på uppvärmningen. Det är väl spelarna som har valt själva, men herregud.
Vilken gubbe du är alltså. Ja. Jag är också gubbe. Så rent musikmässigt så är jag... Färjestad spelade ju Silvia Vrethammar i fjol när de vann matcher. Det var ju mer i min smak i så fall.
Ja, absolut. Alltså, Djurgården spelar ju Teenage Dirtbag på...
Spania.
Ja, men Djurgården spelar ju Teenage Dirtbag på uppvärmningen. Bara en sån sak alltså. Jag gillar det. Men du, jag utmanade dig förra veckan. Så nu vill jag bli utmanad tillbaka här på en tävling. Vad har du för tävling att bjuda på?
Ja, men succé-tävlingen från förra veckan.
Ja, är det dags? Nu är det 5 gubbar som jag ska försöka lista ut var de spelar någonstans.
Ja, vad hette tävlingen då?
Var spelar den jävlen?
Jävlen? Var spelar den jäveln någonstans? Ja. Var spelar den? Ja, det är bra. Jag har gått och fnulat på den här tävlingen under veckan för att bara, vilka spelare spelade var och vad spelade den jäveln? Är du med?
Jag är med.
Du kommer få 5 spelare, likt jag fick från dig förra veckan. Är du beredd?
Jag är beredd.
Vi börjar med spelare nummer 1. Peter Sachel.
Ja.
Spelare nummer 2. Dominic Henrich. Nummer 3. Bjarne Hurtig.
Ja.
Spelare nummer 4. Nordin Elarfawi.
Ja.
Spelare nummer 5. Quinn Hancock.
Jag tror jag sätter de 4 första på stående fot faktiskt.
Ja, vi börjar med Peter Sachel då.
Han spelar väl i Brynäs, va?
Ja, lockout-säsongen faktiskt. 0-4-0-5. 3 poäng på 10 matcher. Helt rätt. Nummer 2 då, Dominic Henrich.
Det var väl en österrikare som spelade i Örebro, va? Som de plockade från Salzburg.
Korrekt, bra. Dominik Henrik, han var där i säsongen 16-17, fick lämna dock i förtid. Bjarne Hurtig.
Ja, det var ju en spelare som Linköping värvade tidigt på 2000-talet. Var väl i Tingsryd, vill jag minnas, va?
Ja, helt rätt. De värvade honom från Tingsryd 2001. Han spelade Linköping mellan 2001 och 2003. Nordin Elarfawi då?
Ja, det var ju en spelare som spelade i Djurgården tidigt 2000-tal. Värvades från Nyköping till Djurgården efter att ha sprutat in poängen på... hette det Division 1-nivå då eller hette det Hockeyallsvenskan?
Ja. Nej, Division 1-nivå. Men han har faktiskt gjort SHL-debut eller elitseriedebut dessförinnan i ett annat lag. Vet du vilket det var?
Nej, det vet jag. Luleå.
Bra, jättebra. Nej, han spelade i Huddinge och blev värvad till Luleå. En lite rolig när de mötte... oj, om det var Tranås borta i Huddinge. Det var året innan jag kom upp i Huddinges A-lag. Så gjorde han mål. Och då kunde inte spiken uttala det. Så sa han, Nordin är farlig. Det var lite roligt.
Ja, men han minns jag. Men han försvann väl. Han spelade väl inte hela säsongen i Djurgården, va?
Nej, jag tror han gick tillbaka till Nyköping där han värvade sig från. Och den sista spelaren, Quinn Hancock då?
Alltså... jag är osäker på denna, men någonting säger mig att han spelar i Södertälje.
Oj, 5 av 5 sätter du där. Det är en håll käften leverans för dig. Korrekt, han spelade i Södertälje säsongen 07-08 och gjorde faktiskt 29 poäng på 46 matcher, vilket inte är kattskit.
Absolut inte, men det var jag bara kände, nu säger du, fan vad skönt. Skönt att du bara levererar namn jag kunde direkt där alltså.
Ja, nej, det jag är mest imponerad är Peter Sachel, för det var ingen spelare jag mindes från Brynäs den säsongen. Nu var han visserligen bara 10 matcher, men det var inget jag brukar spela, man har spelat mot brukar man minnas så där, men
jag ska berätta lite bakgrund där, för att det fanns ju 2 spelare från Saipa där den säsongen. Visst kom han från Saipa?
Ja, jag tror han var från Saipa, ja.
Ja, det var ju 2 spelare där precis före transfer deadline som gick från Saipa och de skulle gå till de 2 alltså elitserielagen som skulle ner i kvalserien, och det var ju Malmö och Brynäs. Och då norpade Brynäs Satchel och Malmö norpade Timo Hirvonen från Saipa. Så det var ju, jag visste att det var de 2 spelarna som, alltså nu är det många år så det är helt otroligt att jag minns detta idag. Men jag minns det ändå på något konstigt sätt.
Ja, det var en rolig tävling som du tog död på en gång för alla då.
jag ska se om jag kan utmana dig ordentligt nästa vecka då.
Ja, härligt. Vi tackar för visat intresse. Ny hockeyvecka framför oss. Jag ska till Jönköping och göra HV71 mot Leksand på tisdag. Den faktiskt spelades inte den matchen. Det är ju också ett jäkla haveri. Det var 6 matcher i lördags. Och HV71 och Leksand spelade inte. Och de ska spela på tisdag. Lite märkligt faktiskt, kan jag tycka. Sen ska jag till derbyt. Då ses vi ju i Ängelholm. Rögle mot Malmö, vilket blir en höjdartillställning.
Ja, nu har vi inte pratat Rögle någonting egentligen här. Men du, en sista fråga då. Det är så många ändå frågar. När kommer den där backen? Tycker du att backen behövs? Tycker du Adam Engström fyller en funktion där? Eller måste man ha in den backen omgående, tycker du?
Omgående kanske man inte riktigt, så länge man håller sig skadefria. Men det är klart att de måste få in en back. Men Adam Engström, som har ju varit jättebra tycker jag. Såg honom mycket i Djurgårdens J20 tidigare. Men självklart så måste man in med en back. Den toppbacken nu som levererar tycker jag är William Wallinder. Jag tycker Tony Sund har varit bra också. Men William Wallinder har ju faktiskt fyllt skorna efter Ekeståhl Jonsson på ett fint sätt.
Då tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen om en vecka på måndag nästa vecka. Ha det bra.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.